Varmt välkommen till Bibeltimman igen och till våra studier av Uppenbarelseboken. Det är dags för del 9 och vi ska läsa brevet till församlingen i Philadelphia idag. De här så kallade sändebreven i början av Uppenbarelseboken är ju som vi märker tidlös undervisning, ytterst aktuell också för oss. Och uppmaningen är densamma, att höra vad anden säger. Och idag är det som sagt brevet till Philadelphia som står på tur. Så vi slår upp våra biblar, går till det tredje kapitlet i Uppenbarelseboken och jag börjar att läsa från vers 7. Och skriv till ängeln för församlingen i Philadelphia. Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå att jag älskar dig. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, den nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud och mitt eget nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Philadelphia har ju det gemensamt med Smyrna att församlingen inte får något klander utan bara beröm. Och mycket därför så har ju dessa församlingar, Philadelphia och Smyrna, gett upphov till namn på många kyrkor i Sverige. Och det är ju förståeligt och absolut inget fel med det. Men som de andra fem breven gör klart så finns det alltid en risk att vi bedrar oss själva när det gäller vårt egna tillstånd. Dröm och verklighet är trots allt inte samma sak. Och om det är någonting som vi behöver lära oss av vad anden säger till församlingarna så är det att vi behöver hålla oss till det som är sant gällande oss själva. Vi behöver så att säga spegla oss själva och pröva oss själva inför bibelordet. Det är ju som Jakob uttrycker det hela så rättframt i sitt fjärde kapitel, Jakobs brev kapitel 4, så står det bland annat: därför heter det, Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Och vidare lite senare, ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. Med det sagt så får vi också förstås stanna upp inför det som Jesus har att säga till församlingen i Philadelphia. Philadelphia, ordet betyder broderkärlek eller syskonkärlek. Och Philadelphia och förra bibeltimmans församling, Sardes, låg ju närmare varandra än några av de andra sju städerna. Men andligen så var däremot avståndet så stort som det bara kunde vara. Sardes fick inte ett ord av beröm, medan Philadelphia inte får ett ord av klander. Ett återkommande problem för Philadelphia var jordbävningar, eftersom platsen låg i ett område med starka spänningar i jordskorpan. Det var ju inte bara Philadelphia, det berörde ju hela området i och för sig, men Philadelphia hade speciellt råkat ut för jordbävningar i historien på ett påtagligt sätt. Men det var inte bara spänningar i jordskorpan. Staden hade en stor judisk befolkning och troligen så förekom spänningar mellan judar och kristna på samma sätt som de som vi såg i brevet till Smyrna. Det här starka uttrycket Satans synagoga förekommer ju även här. Vi kan se på den här texten nu vers för vers. Och jag läser än en gång vers 7. Skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia, så säger han som är helig och sann. Han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Det är en fantastisk presentation. Rent generellt så gäller ju att de egenskaper som Jesus lyfter fram i sina presentationer till de olika församlingarna, att de knyter an till situationen i församlingarna i stort. Exempelvis så får den lidande församlingen i Smyrna höra att Jesus, han är den som har besegrat döden. Den kompromissande församlingen i Pergamon får höra om att om Jesus som domaren med det tvegade svärdet, och den andligt döda församlingen i Sardes får höra om Jesus som livgivaren och så vidare. Här i Filadelfias fall så ligger betoningen på Jesus som helig och sann och som mäktig att hålla sina löften. Här finns uttrycket Davids nyckel. Människosonen har ju, som vi tidigare sagt, nycklarna till döden och dödsriket. Men han har också Davids nyckel, och det är egentligen två olika uttryck med samma innebörd. Nyckel, det är ju en symbol för auktoritet. Och Davids nyckel handlar ju om den messianska auktoriteten. Han har alltså fått makten och auktoriteten av Gud. Och det Jesus nu öppnar, det kan ingen stänga. Och det han stänger, det kan ingen öppna. Han har så att säga makten att släppa in och stänga ute från Guds rike. Och det här uttrycket Davids nyckel, det är ju kanske för många av oss ett uttryck som i våra öron låter lite allmänt bra och sådär. Davids nyckel. Jag förstår att det har med kung David att göra. Och att Jesus är av Davids släkt. Men det här uttrycket har också en gammaltestamentlig hänvisning. Vi ska läsa från Jesaja 22. Där talas det om en ämbetsman vid namn Shebna som blir avsatt på grund av sitt högmod. Här kommer vi tillbaka till det här med högmod igen. Högmod går före fall. Men Gud ska upphöja de ödmjuka. Och här ersätts Shebna av en trogen ämbetsman med namnet Eliakim. Och han fick vården om Davids palats så att han kunde öppna och stänga alla dess rum och förråd. Vi läser ifrån Jesaja 22, vers 20. På den dagen ska jag kalla på min tjänare Eliakim. Honom ska jag klä i din dräkt, alltså i Shebnas dräkt. Jag ska spänna på honom ditt bälte och lägga ditt ämbete i hans hand, så att han blir en far för Jerusalems invånare och för Judahus. Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. Och han ska öppna så att ingen kan stänga, och stänga så att ingen kan öppna. Eliakim, han är den trogne förvaltaren. Och han och det här sammanhanget då har sedan blivit en förebild för Messias välde över Davids hus. Guds rike kallas ju ibland för Davids hus och för Davids tron. När vi ändå är i Jesaja så kan vi väl bläddra tillbaka några kapitel till kapitel 9 och läsa för oss ganska känd text. En text som vi brukar läsa i juletid. Kapitel 9 och vers 6. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och hur länge då? Till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. På det här sättet så beskrivs Guds rike i Gamla testamentet som Davids hus och Davids tron. Det kan du ha med dig när du läser i Gamla testamentet och när du stöter på uttrycken. Vi går vidare till vers 8. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga, för din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. I den här versen så talas det alltså om hur Jesus, han som har Davids nyckel, han som är den smorde, Messias, att han har ställt en dörr öppen för församlingen. En dörr som ingen kan stänga. Och då kan man tänka sig, vad är det för dörr? Vad är denna öppna dörren för någonting? Och många bibeltolkare menar att den öppna dörren ska ses som en möjlighet för församlingen till mission. Till framgång för evangeliet. Eftersom Paulus använder uttrycket just på det sättet vid flera tillfällen. Man brukar säga skrift förklarar skrift. Så här skriver Paulus i exempelvis 1 Korintierbrevet 16, vers 8 och 9. I Efesos stannar jag till pingst, för en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete, och motståndarna är många. I andra Korintierbrevet 2:12 läser vi: när jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium hade Herren öppnat en dörr för mig. Och Kolosserbrevet 4, vers 3 säger: be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet för vars skull jag är fängslad. Så det här är ett vanligt sätt att uttrycka en öppenhet för evangeliet, en öppen dörr för ordet och för de glada nyheterna om Jesus. Men jag vill nog ändå påstå att sammanhanget visar att den här öppna dörren i det här fallet kanske inte handlar om mission och evangeliets framgång, utan hur Kristus har låtit en dörr stå öppen till Guds rike för dem i Philadelphia. En dörr som ingen kan stänga. Trots allt motstånd som de får känna på, inte minst från det som kallas för Satans synagoga. Nästa dörr som Johannes kommer att få se i kapitel 4:s inledning är ju en öppen dörr till himlen. Så den öppna dörren syftar nog snarare på en öppen dörr in i himmelriket än en dörr till mission. Men båda tolkningarna är möjliga. Det står också om församlingen i Philadelphia att deras kraft är ringa. Det märkliga med den här församlingen var inte det slags kraft som imponerar på världen. Tvärtom talas det om dess svaghet. Själva anledningen till den öppna dörren verkar ju snarare vara deras misstro på den egna kraften. De har inte satt sin tro till sig själva, utan de har satt sin tro till Gud. De har hållit fast vid hans ord. Och att hålla fast vid Guds ord, det betyder ju inte i första hand att vara påläst och duktig och veta alla svar, utan det innebär ju att praktisera ordet, att lyssna till det på lärjungas sätt, att inte bara vara ordets hörare utan också dess görare. Det här är ju ett tema då i Paulus undervisning. Han om någon kunde ju briljera med kunskap och utbildning om han hade velat. Han hade ju suttit vid Gamaliels fötter och fått den skarpaste utbildningen jude kunde tänka sig. Men han, Paulus, han säger så här i andra Korintherbrevet 12, vers 9b. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Första anblicken är ett ganska märkligt påstående, men jag tror att vi kan känna igen det här. Att när vi blir svaga, utan egna lösningar, när vi har kommit till slutet av oss själva, det är ju då Herrens kraft visar sig som allra störst. Det är en utmaning i vår tid att våga visa sig svag. Det är ju ingenting som upphöjs, det är ingenting som premieras. Men Bibeln säger att då jag är svag, då är jag i själva verket stark. För då verkar Guds kraftigt, mäktigt i och genom mig. Vi använder ju i samband med begravning ett annat av Paulus ord från 1 Korintherbrevet 15 och vers 43. Att det som blir sått i ringhet, hur uppstår det? Jo, i härlighet. Och det som blir sått i svaghet, hur uppstår det? Jo, i kraft. Så det här är ju den kristna trons hemlighet, att när jag är svag, ja, då är jag i själva verket stark. Vers 9. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar, men inte är det, utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig. Det inledande lilla ordet se är viktigt här, för det kopplar ihop den här versen med den tidigare. De ska få se att deras uthållighet gentemot ordet, gentemot Guds nåd, bekännelsen och troheten gentemot Kristus kommer att ge effekt även på deras fiender och motståndare. Som en märklig framgång så nämns att också några judar kommer att omvända sig och inlemmas i tron. Några som tidigare har varit deras motståndare. I den svenska bibelöversättningen så framgår det inte tydligt ifall de omvänder sig eller om de så att säga tvingas ner på knä. Men exempelvis i den engelska översättningen King James så står det faktiskt att de inte bara faller ner utan att de också omvänder sig och att de har börjat tillbe Gud. I will make them to come and worship before thy feet. Och så vidare. Den här tanken på att hedningarnas liv i och med i Kristus ska väcka judarnas avund. Den tanken kan vi också känna igen från Romarbrevet 11. Det Paulus säger i Romarbrevet 11, vers 13 och 14. Att till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt. I hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. När det sedan gäller uttrycket Satans synagoga och judar som kallar sig judar men inte är det utan ljuger, då får jag hänvisa till en tidigare bibeltimme och till brevet till Smyrna. Där får du en lite mer utförlig kommentar till det. Det är ju så här att vi kanske inte har möjligheter att upprepa allting hela tiden, utan vi får bygga på allt eftersom. Vi går till vers 10. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen. för att pröva jordens invånare. Alltså om de håller fast vid Guds ord så kommer Herren att hålla sig vid dem. När de bevarar hans ord ska han bevara dem. Vilket utbyte! Det står talas om prövningens stund. Ordet stund står för en mycket kort tid av kris. Och jordens invånare läser vi om. Jordens invånare, det är ett uttryck som kommer tillbaka flera gånger i Uppenbarelseboken. Som ett sätt att benämna dem som är fiender och motståndare till Guds rike. De är jordens invånare kontra medborgare i Guds rike. Jordens invånare är de som ser jorden som sitt hem. Vi kan bara ta ett exempel ifrån Uppenbarelseboken kapitel 6. Där det står om martyrerna, vers 10, att de ropade med hög röst: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? När det gäller att bli bevarad så kanske vi ibland kan tänka någonting annat än det som Uppenbarelseboken förmedlar i första hand. Vi kanske tänker att bli bevarad handlar om att slippa undan lidande, svårigheter, förföljelser och bli bevarad och beskyddad och så. Och det är ju en bön som vi får ha till Gud, och vi får ha en tro på att Gud beskyddar och bevarar oss i den bemärkelsen. Men i Uppenbarelsebokens kontext så handlar just detta om att bli bevarad. Först och främst från att bli bevarad från avfall och villolära och inte komma bort ifrån den sanna tron. Vi går vidare och så läser vi vers 11. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har, så att ingen tar din krona. I kontrast till exempelvis brevet till Pergamon så säger inte Jesus att jag kommer snart som en varning här, utan som ett härligt löfte, någonting att se fram emot. Jag kommer snart för att hämta er till mig och för att vi alltid ska få vara hos varandra. Och så önskar ju jag också att vi ska uppfatta det. Att vi inte ska se fram emot den dag då Jesus kommer tillbaka med rädsla och med fruktan, utan med glädje och med tillförsikt, för det kommer att bli en fantastisk dag. Jesus kommer snart. Och ordet snart är inte i betydelsen av att Jesus kommer inom en snar framtid, vilket i och för sig också kan vara riktigt. Men ordet på grekiska, det ordet för snart på grekiska, betyder mer hastigt, kvickt. Att Jesus kommer snabbt, alltså när det sker, så sker det snabbt, det sker plötsligt. När det väl sker så finns det ingen tid att omvända sig. Så det gäller att vara förberedd på Jesu ankomst. Och här tänker jag genast på liknelsen om de 10 jungfrurna som Jesus berättar. De 5 var förståndiga och 5 var oförståndiga. De förståndiga, de hade sett till att ha olja till sina lampor så att det räckte, medan de väntade hans ankomst. Medan de 5 oförståndiga inte hade det och skulle gå handla mer olja. Eller först så ville de fråga om de inte kunde få olja från de andra. Men det är ju så att vi kan inte så att säga överföra vår relation till andra, utan det är någonting som vi måste införskaffa oss själva. Och så, förlåt mig, så ger de sig av för att skaffa mer olja till sina lampor, och de hann inte göra det. Så när Jesus kommer så kommer han snart i betydelsen hastigt och snabbt. För när de kom tillbaka då var det så att säga för sent. Det gäller att ha olja i våra lampor, mina vänner. Att alltid vara förberedd på hans ankomst. Att ha en levande relation till honom. Och här är ju bibelläsningen, här är ju bönen, här är ju församlingen och gemenskapen med andra troende viktiga tillgångar för oss, så att vi ständigt kan vara förberedda på den dag Jesus kommer. Och så står det i vers 12 och 13 att den som segrar, här kommer löftena. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad. Den nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det känns som ett ganska passande löfte till den som lever i ett jordbävningsdrabbat och skakigt område. Att få höra att de ska bli pelare i Guds tempel. Det talar om stabilitet. Philadelphia hade byggts upp efter jordbävningar till kejsarens ära och kallades nu faktiskt för kejsarens nya stad. Och som ett svar på det, och i kontrast till den osäkra jordbävningsdrabbade stad som församlingen levde och verkade i, så talas nu om att de troende ska få bo i en stad med fasta grundvalar som vilar på säker mark. Det nya Jerusalem, Guds stad. Det är vår framtida boplats. Det är namnet på vår eviga boplats. Vi ska få namnet på staden skrivet på oss. På samma sätt som vi tillhör Gud, så tillhör vi också det nya Jerusalem. Vi har vårt medborgarskap i det himmelska, i evigheten. Vi har ju alltid, när vi har kommit till avslutningen av varje brev och läser löftena till församlingarna, så har vi allt som oftast också gått fram i slutet av Uppenbarelseboken och fått lite mer förklaringar på vad det är som menas. Vi ska också göra när det gäller det nya Jerusalem. Om vi går till kapitel 21 och vers 9. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Och så fortsätter beskrivningen av den nya Jerusalem. Kan du inte hålla dig tills vi kommer dit, så får du läsa på egen hand vidare om hur vår framtida boplats beskrivs av Johannes. Vi kan bara hoppa in i kapitel 22 och läsa från vers 3 också. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Vi tillhör Gud och vi tillhör lammet. Hans namn ska vi ha på våra pannor, och vi ska också få del av lammets nya namn, Jesu nya namn. Och namnet Jerusalem. Vi tillhör det nya Jerusalem. Där är vi hemma och där ska vi för alltid vara. Och det blir någonting att se fram emot. Vi ska få se hans ansikte. Vi ska få leva i hans fulla härlighet och hans stråglans. Så vi får utbrista med Johannes i Uppenbarelsebokens sista ord att amen, kom Herre Jesus. Men om Herren dröjer och vi får leva så ses vi snart eller hörs vi snart till en ny bibeltimma. Till dess, allt gott.